Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Dagens avsnitt av Fitnesspodden kommer ägnas till lyssnarfrågor. Vi svarar bland annat på frågor om kroppens pH-värde, teknik vid knäböj och marklyft och vad personliga tränare behöver bli bättre på. Då var det dags igen. Fitnesspodden med Daniel och Robert fortsätter att förgylla och förpesta tillvaron för folk i Sverige.
Alltså, jag vet inte om jag håller med om det här. Det bästa med podcast, det är ju att man bara kan stänga av den när man vill.
Det är sant. Det är väldigt sant. Men är det inte lite det här? Jag tänker när man går in i en matbutik så bestämmer du inte helt vad du köper själv. Du blir lurad av hur det är upplagt. Så liksom, när vi ligger högt på de här olika listorna så blir folk lurade att klicka in på oss.
De behöver ju inte fortsätta lyssna.
Nej, men då är de ju fast.
Jaha, du menar att det är så bra alltså?
Ja. Mm.
Nej, men jag tycker vi ska känna oss nöjda, annars så får vi lägga ner det.
Ja, absolut. Jag trodde du skulle kommentera något om mitt utseende då, men du verkar inte göra det.
Jag vet inte, alltså att du ser ut som en 14-årig pojke behöver ju inte uttalas, utan... Ja, det... Nej, men du har ju rakat dig.
Ja, det var ett misstag.
Ja, hur tänkte du?
Jag vet inte riktigt, men...
Kunskap kommer med skägg.
Ja, nu är det, men det är ju att det är radio så vi syns ju inte, som jag brukar påpeka. Så, nej, det är skönt. Det var du som tvingades stirra på det. Vi ska ju då prata om lyssnarfrågor. Vi brukar ha lite sådana avsnitt ibland. Och idag har vi tagit ett par som vi har fått in under tidens gång. Vi får lite mejl och kommentarer och sånt ibland som vi helt enkelt har samlat ihop här, kan vi säga. Så ska vi köra igång eller?
Ja, men vi kör.
Vi fick in faktiskt en nästan precis innan vi började spela in här från Matilda på vår Instagram. Frågan lyder så här. Är cardio eller styrketräning det mest optimala för viktminskning? Eller är det en kombination? Låt oss nu säga att personen i fråga äter bra och hälsosamt redan. Hur tänker du kring det?
Ja, men nummer ett är väl att om man redan äter bra och hälsosamt sen innan så ska man inte behöva göra så mycket mer egentligen.
Beroende på hur mycket man äter också.
Ja, och där har vi ju det största problemet då. Som personen måste ta tag i. Att du ska äta mindre. Men, okej, du kanske vill äta mycket nu då. Och så ska du göra av med kalorier. I det fallet så skulle jag väl säga att konditionsträningen då kanske är mer kaloriförbrukande än vad styrketräningen kommer att vara. Men, jag skulle ju inte vilja säga att man ska fokusera på den biten. Att bara förbränna så mycket kalorier som möjligt. Utan jag tycker ju att du ska dra ner på kalorierna. Sen så ska du träna styrketräningen för att behålla muskelmassa.
Kanske med öka. Det beror på att tänka om det här är en otränad person. Så kommer det ju förmodligen öka muskelmassa till och med. Ja. Även om det är kaloriminus. Det är liksom skitsamma om du är nybörjare. Jag tänker också det här med konditionsträningen. Gör man det i väldigt stora mängder så har ju folk en tendens att kompensera det genom att käka mer. Så det, där, det är ju väldigt lätt hänt. Framförallt så tänker man ofta, ja men... Jag sprang ju en timme så jag kan belöna mig med det här. Det är en klassiker och det är ganska lätt att käka upp en konditionstimme i mat.
Ja, jag tänker att konditionsträning också. Om vi säger att personen skulle vara väldigt överviktig och otränad. Skulle du börja ge dig ut och löpa för att bränna kalorier så kanske du inte skulle göra det på ett bra sätt. Kanske blir skadad, får ont någonstans och så förstörs allting på grund av det. Men jag tror att hon som ställer frågan, eftersom hon uttalat säger om kosten redan är bra och vettig, så är det antagligen inte världens överviktigaste person som det handlar om. Jag vet inte. Jag tycker att dra ner kalorierna, det är det det handlar om.
Alltså jag vill ju slå slag för styrketräningen också, i och med det att det blir mer någon form av skulpterande form på kroppen, om man nu vill det. Alltså man vill liksom vill se mindre, vad ska jag säga, om man vill se lite mer skarp ut i fysiken, så är det ofta det en väldigt bra, ja, bra just för det. För det syns ju mer helt enkelt om vi snackar muskelmassa och så.
Mm, sen är ju konditionsträningen bra för massa andra saker, så att den kan fortfarande vara med, men tänk på ett vettigt sätt. Jag tycker kanske inte att något fokus ska ligga på att träna så att man går in i väggen bara för att man vill gå ner i vikt, utan man kan köra lite mer kanske mysträningsträning.
Ja, jag tänker lite också att om det är någon som äter bra hälsosamt, kanske har gjort det ett tag, det här kanske är en person som redan har gått ner lite i vikt, tänker jag. Och då kan det ju, det är väldigt relevant att tänka på att man måste ju justera matintaget när det har gått ner i vikt, för då har du ju ett mindre behov. Det där tänker inte allt folk på, utan man gör nästan som någon form av schema och så äter man likadant, och det funkar ju jättebra i första tiden. Sen tar du stopp efter ett tag för att du har ett mindre behov helt enkelt.
Och tänk då om man inte tränar styrketräning för att behålla muskelmassan, om man har alltså minskat i muskelmassa samtidigt vid viktnedgången. Då, alltså minska muskelmassa kan du göra ändå även om du styrketränar vid viktnedgång, men säg att du har gjort det mer än vad du skulle ha gjort, då har du ännu mindre kalorier du kan stoppa i dig, för att ditt fett det behöver liksom inte kalorier för att behålla, alltså det vill du ju inte ens, men muskelmassan däremot kräver ju lite.
Precis. Ja, vi nöjer oss så, va?
Ja, jag tycker det.
Bra, vi går vidare. Vi har här, den här tycker jag är ganska intressant. Vi har en fråga som angår teknik i knäböj och andra basövningar. Den ser inte likadan ut hos alla lyftare på hög nivå. Det är Fanny som frågar det här. Alltså, hon frågar också om det finns olika syften med olika typer av tekniker. Jag kan känna att här på ett sätt är det lite utanför vår expertis. Man skulle gärna ha någon lyftare på hög nivå som pratar om det här väldigt djupt. Alltså, det jag kan tycka är, alltså vanlig fråga är ju så här, folk som fäller väldigt mycket i ryggen i typ knäböj och sådär. Vissa sitter mer upprätt istället. Där beror det lite på dels anatomiska förutsättningar, men också alltså, hur man är som starkast. Om du tävlar vill du ju bara lyfta så mycket som möjligt. Så då kanske, alltså, vissa är ju starkare om de tar ut rörelsen mer i höften, alltså fäller mer med ryggen. Och är du starkare när du är i en mer höftdominant rörelse kommer du vilja använda den istället. Generellt handlar det väldigt mycket om att man tävlar i att göra lyftvägen så kort som möjligt, eller på något sätt använda den tekniken du är som starkast. Alltså det är ju som en bänk. Det blir ju, om man lägger ut så här klipp på en lyftare som tävlar, så blir det ofta väldigt mycket klagomål på att oj, vilken svank han har. Alltså, de får ju ofta skit för det av folk som inte är så insatta. Men det är ju för att de ska ju bara lyfta ner till bröstet och upp igen. Alltså, kan man göra den vägen kortare så gör man ju det. Så det är ju skillnad på teknik för tävling och för vad ska jag säga, en vanlig gymmande person. Liksom.
Ja, om du kollar marklyft till exempel, när någon som tävlar gör sitt maxlyft, så ser det fan inte så snyggt ut som man lär ut då som PT till exempel. Och jag tycker att vi bjuder in en person som tävlar på högsta nivå. Vi kan ta han Jonas som jag jobbade med. Ja, han är världsmästare.
Exakt, de är ganska bra.
Ja, han är väl hyfsad, va?
Okej, då kan vi ändå nörda in lite extra. Framförallt så blir han pratade ju bara, fan vad det han pratade om. Var det inte att han var som starkast när han lyssnade på slag eller vad?
Det är ju hans egna lilla perversion.
Ja, precis. Ja, men där har ni ju ett starkt tekniktips också.
Är vi klara med den frågan, eller?
Det tycker jag. Du kan få ta nästa, så varierar vi lite här.
Vad tycker du att man som PT ska vidareutbilda sig inom? Är det något speciellt som de privata utbildningarna missar? Och det är från Lisa.
Ja, vi har pratat om det förut också. Vi har till och med ett avsnitt om personlig träning också. Alltså generellt, för PT:n själv så är det väldigt viktigt med sälj och marknadsföring och alltså företagande, framförallt om man då vill hålla på med det sen. Men det här blir väl bättre och bättre på olika PT-utbildningar upplever jag. Men det är fortfarande någonting som man, alltså du är ju en säljare, du kommer aldrig ifrån det. Du måste liksom vara bra på det, och du måste vara bra på att nå ut mer och mer, som ja, men sociala medier är en väldigt stark komponent idag. Och då är ju marknadsföring också väl bra, det är ju en form av sälj, vad man ska kalla det. Sen tycker jag också såklart, och det kommer du också komma in på, det här med källkritik. Alltså man ska kunna, man behöver inte sitta och läsa studier, det är inte det jag menar, men man ska kunna grunderna i det. Alltså veta vad epidemiologi är och så vidare. Man ska inte gå på samma myter som ens kunder gör liksom.
Jag tycker fan att man ska sitta och läsa studier. Punkt.
Ja, alltså det där beror ju på vilken nivå man är som tränare, tänker jag. Ska du träna en generell person på ett gym som bara vill gå ner 10 kilo, så behöver du inte läsa studier om aminosyror.
Ja, men då kanske du inte heller ska sprida information som inte kommer ifrån.
Nej,
det är lite lurigt det där. Mm. Och jag förstår att det är jättesvårt att sätta sig in i vetenskapsmetodik och bara, alltså språket i en sån artikel är lite jobbigt.
Mm.
Och jag kan sitta med vissa artiklar som jag fattar ingenting. Och då måste jag veta vilka personer, eller jag skulle vilja ha ett nätverk med personer som kan översätta som man litar på. Tyvärr så är det lite svårt, för det finns några i USA och några i Sverige som jag känner att, ja men okej, har den här personen översatt en artikel eller sammanfattat någonting på det här sättet, då kan jag lita på det till i alla fall rätt stor grad. Men där har vi ju problemet för de som inte har något intresse. Och om man sitter då och läser någon tveksam blogg och så tar man sin kunskap därifrån. Men det är en guru som har suttit och skrivit artikeln.
Polly Quinn.
Ja, men eller som skriver då att så här är det, och i många artiklar så ser man, och så finns det ingen källa.
Det där är, överhuvudtaget. Det där är en klassiker, att det står typ så här, man har sett, eller studier visar, och så är det ingen hänvisning.
Nej.
Det där är ju någonting som folk kan ta med sig, att är det ingen källhänvisning men det står någonting sånt, då är det väldigt suspekt. Alltså då ska man vara väldigt misstänksam. Och generellt är ju bloggar överlag, alltså det är klart det finns bra bloggar givetvis, men det är ju inte alltid så vetenskapligt. Det är ofta lite mer dogmatiskt, alltså det här, så här gör du. Punkt. Det här är det sättet som stämmer. Men generellt, ja, jag kan ha med. Men så här, jag tror väldigt få tränare kommer vilja lägga tid på att liksom läsa studier. Om man tar någon som bara ska träna liksom gemene man och kvinna, så det är ju bra att de ska kunna det. Men jag tänker, de bör ju mer fokusera på annat kanske och bli bra på att liksom ta folk. Att de ska bara få folk att träna liksom. Sen så, som sagt, de ska inte sprida information som de inte har koll på. Det är väl kanske det viktigaste.
Sen är det ju en avvägning då också, hur säker man ska vara på det man säger.
Mm.
Och om vi tar till exempel den tränaren som faktiskt bara ska få en person, att gå ner väldigt mycket i vikt eller gå ner väldigt mycket, eller upp i muskelmassa menar jag. Då är det ju en fördel att vara väldigt säker. För du kommer ju få personen, alltså du får en fördel psykologiskt där. Vilket betyder att en person som har sämre kunskap än vad jag har skulle kunna få bättre resultat med sina kunder.
Man behöver ju inte göra allting rätt heller. Framförallt behöver man inte ha en bra, alltså egentligen behöver man inte ha förklaringsmodell som stämmer. Bara att du får folk att till exempel äta bättre. Sen kanske du hittar på en förklaringsmodell som inte stämmer kring den.
Fast det här är ju det jag hatar. Det här är ju det jag blir förbannad på. Det får man inte göra. Man får inte hitta på en felaktig förklaringsmodell. För du kan sprida det så jävligt.
Allt funkar ju i regel om du gör det över tid. Men ofta är det ju liksom förklaringen kring varför som inte stämmer. Sen att du har använt LCHF eller 5-2 gått ner i vikt, ja, det har du säkert gjort. Men liksom anledningarna till det kanske inte alltid stämmer som du tror på. Sen resultatet, ja, det är ju bra.
För där nästan. Kommer vi till en av de punkterna som jag tycker är viktigt att utbilda sig inom som PT. Och det är kosten. Mm. Alltså hur du äter, men framförallt grunderna i det. Alltså vad händer egentligen? Hur funkar dina organ när du äter? Hur funkar matspjälkningssystemet? Vad är grunderna inom kemin? Fysiologi? Alltså de här bitarna tycker jag att man ska utbilda sig inom.
Det där är viktigt tänker jag också, för då går man inte på lika många myter, för man kan grunden. Hänger du med? Alltså om du kan tillräckligt mycket grund, så vet du att vissa saker är så omöjliga så de kan inte stämma liksom. Och då får man ju direkt att du blir mer källkritisk, tänker jag.
De som ändå har haft grunden ska ändå hålla det fräscht, för att man glömmer bort väldigt mycket. Och det har jag bara märkt själv nu när jag har börjat ta tillbaks lite av de här studiegrejerna. Jag vill ha en uppfräschning själv, och det är därför jag inser hur mycket jag har glömt bort av de här systemen. Hur bastekniken eller basinformationen försvinner iväg efter ett tag när man inte använder det. Det är lite som, jag använder inte så mycket anatomiska termer med mina kunder om det inte är någon som till exempel är PT eller någon som fattar väldigt mycket som en läkare. Och då försvinner det iväg också. Från att ha kunnat varenda fäste, ursprung, muskelnamn, allting på latin, så är det inte mycket kvar. Man behöver fräscha upp. Så vidareutbildningar, inte bara ny kunskap utan repetition på det man har haft innan.
Grunden är viktig helt enkelt. Vi går vidare till nästa fråga tycker jag, om inte du hade något mer att tillägga.
Nej.
Bra, då har vi en fråga härifrån Lova. Hon skriver här: hej, vill börja med att ge er tummen upp för en grym podd. Ja, det låter som en korrekt bedömning.
Ja. Självgod. Kunde du inte bara säga tack eller något?
Jag kommer till det. Har en lyssnarfråga eller ett ämne som vore kul att höra ert resonemang kring i podden? Övningen marklyft kan utföras på många olika sätt. En teknikdetalj som skiljer sig mellan olika individer är att vissa lägger ner stången mellan varje repetition medan vissa vänder innan stången nuddar marken. Resonemanget jag är ute efter är ifall det finns några fördelar för motionärer som vill bygga muskler eller styrka att lägga ner stången eller inte, om det ger ökad skaderisk eller inte. Sen står det massa annat. Tack för den extremt långa och bra frågan. Robban, vad säger du spontant kring det här?
Nej, men en av meningarna här tänkte jag på, det är nämligen, jag tror inte du tog den, men att då är så här, finns det någon fördel för motionärer som vill bygga bla 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 bla, att lägga ner stången, och så är det med tanke på ökad skaderisk som följer med att lägga ner stången mellan varje repetition. Och då tänker jag så här, är det verkligen högre skaderisk att lägga ner stången på marken?
Nej, alltså när man lägger ner stången på marken, då börjar man ju om med ett nytt lyft. Och då gör man ju en ny så kallad setup, alltså man liksom sätter in hållning eller vad ska jag kalla det. Att man förbereder sig för lyftet helt enkelt. Och det gör ju i regel att tekniken blir bättre. För starten är väldigt viktig för tekniken i marklyft. Däremot så lyfter man ju förmodligen med tyngre vikter än om man gör någonting där man vänder innan marken. Antar jag, om man inte studsar i marken, men då har man ju faktiskt nuddat marken. Men jag vet inte, alltså det här, vända innan marken, jag ser inget syfte med det. Det på. Alltså, vad man vill göra liksom. Alltså, det är klart, men då kan man lika gärna köra kronlyft eller någonting, tänker jag.
Nej, men jag tänker att om det är så att man har en ökad skaderisk i bottenläget, varför är det så i sådana fall? Då beror det antagligen på att du inte har rörligheten för att befinna dig där nere, så att du gör en dålig start. Och i sådana fall, så om vi säger att du har skaderisk i första lyftet och så drar du upp det och sen så går du inte ner till marken i de andra lyften, då kommer du att ha, säg att du gör 10 repetitioner då. Ja, då har du skaderisk i en repetition. Skulle du sätta ner i varje lyft så skulle du ha 10 repetitioners skaderisk. Ja, men då är det självklart att det blir sämre att göra så. Men för mig så är det inte ett alternativ att ha den dåliga tekniken överhuvudtaget.
Nej.
Så att fixa tekniken, du kan göra det genom att lyfta upp. Du kan lägga några viktskivor under så att du får upp, så att du klarar precis att göra lyftet perfekt. Sen så får du jobba ner din rörlighet så att du fixar det djupare om du har målsättning att göra det. Och det kanske många borde göra. Ja. Men
det är lyftet kortare helt enkelt om du inte klarar det från marken, så kan du säga.
Ja, men en fördel med att kanske vända innan marken. Säg att du kör raka marklyft till exempel. Då får du ju mer effekt av stretch-shortening-cykeln.
Det är sant.
Alltså gummibandseffekten i till exempel hamstrings, baksida lår, kommer du ju att kunna utnyttja. Så där tänker jag det du säger, att man kanske kan lyfta tyngre när man sätter ner den. Jag tänker tvärtom. Jag tänker att det är ju första lyftet som kommer att bli jäkligt tungt. Sen så kommer du ju att kunna utnyttja kraften du har med dig ner i lyftet upp igen. Nackdelen och anledningen till att du kanske inte kan lyfta tyngre är att de stabiliserande musklerna kring ryggraden kanske blir trötta. Tekniken fallerar för att du är i spänning hela tiden.
Det var lite det jag tänkte. Framförallt vid traditionella marklyft, så då kör man nästan, eller väldigt sällan, fasen ner. Då släpper man igen, om man tävlar alltså. Pratar inte gymlyft. Men alltså, problem, om man ska vända precis innan marken, vissa studsar i marken. Då kan man ju verkligen lyfta mer. Men ja, jag vet inte, jag skulle nog föredra att lyfta ifrån marken generellt så där. Sen alltså för en motionär så skulle jag däremot ha, det kan ju bli en dylikt ämne, det här med att hålla emot på vägen ner. Det gör man inte i så kallade riktiga marklyft, man tävlar och släpper man bara stången. Men de bör ju kunna klara det också. Det bör ju alla kunna klara såklart. Men alltså den fasen bör ju också komma med.
Det handlar ju bara om vilken vikt.
Vi går vidare då. Här har vi en fråga ifrån Matilda. Den kan du få dra, tycker jag.
Du, var har vi henne då? Ja, men hon har en fråga om kroppens pH-värde och om det kan påverka sjukdomsutveckling. Till exempel, om man äter mycket grönt så blir man mer basisk och friskare. Och om man...
Du bara stanna till där för att skratta lite.
Nej, men det är förlåt. Och om man äter skräpmat, vetemjöl, mjölkprodukter, socker, kaffe, alkohol och mycket kött, så får man ett surare pH-värde. som sägs vara bidragande till olika former av sjukdomar, allt ifrån eksem till cancer. Ja, det är så att ditt pH-värde, om vi säger så här, förklaringsmodellen kanske suger, men man kanske kan vara inne på någonting ändå. För är du frisk så kommer du inte påverka ditt pH-värde genom det du äter. Du ska ligga på ungefär 7,4 i blodet. Och om man ligger under 7,35 så har du acidos, och det är syraförgiftning. Men då reagerar din kropp via lungor och njurar för att, ska jag säga, fixa till den här obalansen. Och det är, alltså, man är sjuk om man har en förgiftning så.
Du mår inte bra då. Alltså kroppen är väldigt bra på att reglera sitt pH-värde. Det vi kan nämna också är att pH-värden, man pratar om det som det är 7,4 i blodet. Men det är olika pH-värden på olika ställen i kroppen, om man ska kalla det. Alltså vi har ju i saliven har vi mellan 6,2 till 7,6 tror jag. Magsyran ligger kring 0,8. Och magsäcken beror lite på vad man äter och druckit lite grann då. Det är väldigt bra på att balansera det där. Men som du säger, i urinet är det runt 6 tror jag. Så det är olika. Så där man bara drar ett streck att kroppen ska ha det här, det blir väldigt fel.
Men urinet kanske har lägre pH för att det har reglerats.
Exakt.
Alltså att det ska funka så. Så att det där är ju... Nej, jag tänker mig att det är i grund och botten en viss kategori människor som propagerar för de här förklaringsmodellerna. Det är inte de mest skeptiska människorna.
Nej, alltså man får tänka lite på det. Man får tänka på mer än bara pH-värdet, alltså vad livsmedlet innehåller. Jag har ett citat från Niklas Neumann. Han är lite mer kostutbildare än oss kan vi säga. Han är doktor på det här. från Bodyforum tror jag var. Han skriver att det är skillnad på vilken effekt ett livsmedel har i kroppen och dess faktiska pH-värde. Alltså att frukt innehåller syra betyder inte att du blir sur av att käka frukt, exempelvis.
Och vad kan vara positivt med det här då? För att jag tycker att om man tar delar ur det här som man propagerar för basisk föda, så kanske den gör dig friskare. Men vad är det då som gör det? Det är ju så att om man kollar på vad basisk föda är, så är det ju sånt med mycket vitaminer, mineraler, fibrer. Det är till exempel grönsaker och sånt som du ska käka.
Alltså det är bra mat helt enkelt. Jag tänker det, många som går över till det här kanske. Det här är inte lika trendigt, men det här var en jättetrend för med PO-grejerna, basisk mat och det. Det är många av dem som käkar väldigt dåligt innan. Alltså mycket skitmat helt enkelt. Och sen går man över då till basisk mat som är bra mat. Ja, men då blir det bättre. Alltså det är inte så konstigt igen. Det är förklaringsmodellen där som är lite tveksam så att säga.
Ja, och om alla skulle käka sina, om du säger, minst 500 gram per dag med fiberrika, ja men till exempel grönsaker, baljväxter, rotfrukter, vanliga frukter. Om alla käkar sina 500 gram till och med mer, så skulle fler må bättre. Så är det ju, byt ut lite skit mot bra saker så kommer du må bättre. Du behöver inte förklara det med att det är något pH-värde som du ändrar på. Men fibrer också. Du ska ju tänka dig som med allt annat, för det är ju fibrer i de här sakerna. Det är bra. Det är bra för magen, det är bra för tarmsystemet, det är bra för bakteriefloran som du vill ha. Du har ju ett helt ekosystem där nere i rörsystemet. Men om du får fart på magen för att du har käkat för mycket också, så kan du istället få diarré. Och det är inte så kul, du kan få gaser. Så att här handlar det också om en balans. För mycket av de här bra sakerna är inte jättebra heller. Och jag kan tycka att när du kör juice-dieter och sånt där, och om man bara käkade lite lagom med de produkterna istället, så hade det kunnat funka exakt lika bra.
Ja, fan, det här är bra. Det här leder oss in på våran sågning i det avsnittet också. Det blir en liten radioövergång här nästan. För din sågning, eller våran sågning, är ju det här att folk fokuserar på, alltså, just på det här, på en detalj. Alltså kring exempelvis att potatis, ja, men det innehåller kolhydrater. Man bara, jo, fast du får kolla på helheten i ett livsmedel. Liksom, ja, men kött, om vi hittar på att det är surt och bla bla bla. Eller mjölk eller vad det är. Jo, fast det är ju fortfarande bra livsmedel. Alltså det innehåller väldigt mycket som du faktiskt behöver. Alltså man får kolla på lite mer än på en sak helt enkelt.
Mm.
Det här är en vanlig grej gällande, alltså alla trender bygger ju ofta på en grej. Har du inte tänkt på det? Det här är fel. Punkt. Ta bort det felet så blir allt bra. Det är ju liksom, det är lite det du var inne på där med källkritik för det också. Att man är dogmatisk. Att det här är fel. Ta bort det där så blir det bra. Men typ om man tar bort det, kolhydrater, tar ju bort all skit. Det är ju briljant.
Det går ju att göra allt till logiskt om man bara förklarar på rätt sätt.
Det är jävligt sant faktiskt. Det här med att kroppen blir sur och att det ska vara dåligt, det hör du själv logiskt där.
Ja, men det är ju jättelogiskt. Ja. Fattar ju vem som helst att man måste käka basisk mat.
Exakt. Så du går över här till bara broccoli och nej. Nej, ja. Det känns inte som att du kommer göra det. Det här avsnittet sänds ju, alla våra avsnitt sänds ju på fredagar. Vi spelar ju då in på en onsdag. Men jag tänkte att jag ska ta fredagen lite i förhand här. Så jag tänkte faktiskt gå hem och självmat göra lite fika. Du minns den här proteinmossen som vi fick av Sofia från svenskkosttillskott.se. Hon var här förra veckan och gav oss lite olika bollar och allt vad fan det var.
Ja, men du menar gummibollarna som egentligen var chokladbollar, eller hur var det?
Ja, alltså jag tyckte de var fullt okej. Men den där mossen var ju... Det var mer för mig, känner jag. Kladdig och du vet.
Jag kom på att såga deras chokladbollar. Det kanske inte är det smartaste här nu.
Ja, nej, men
se, de kommer att överge oss som sponsor sen.
Ja, precis. Ja, nu är jag med dem. De har webbat dig. Jag får med så mycket mos jag vill. Ja, men du, vi ska väl runda av det här helt. Så skulle du iväg och käka lite basisk mat?
Jag måste ha vanlig mat faktiskt. Jag är hungrig på riktigt. Fika får komma i andra hand.
Ja, men då syns väl vi i den här studien om en vecka ungefär då?
Ja, det gör vi.
Bra. Ciao.